Ja, 2150 kom.
Ja, det är 2150 här kom.
Då är det två östgötska killar där som tydligen är igång och härjar igen. Kom.
Ja, det är uppfattat. Jag gissar på att det är något kajko, kom.
Jo, men det är korrekt. Kom.
Ja, men det var väl själva, Stefan. Vilken bonans är det nu då? Kom.
Ja, då har vi vittnen då som har bekräftat att det rör sig om en så kallad krimbonanza. Kom.
Krimbo, what?
De ska fan mig få se på krimbonanza. Slut, kom.
Ja, då har du tillstånd att gripa dem smasen. Jag tar en vete längst så länge. Klart slut.
Ursäkta, 2150 här. Så du vete längst? Kom.
Hallå där och välkomna ska ni vara till våran, minst sagt, speciella vårspecial där vi nu är i full rulle med krimbonanza. Vi är Något Kaiko Podcast där vi varje vecka då slår på sirener, skakar galler, tar fram spaden och gräver oss djupt, likt man gräver en likrop då, som Frank Sheeran ofta gjorde, ner oss i allt som har med krim i någon form att göra. Det kan då vara allt från mord, stölder, mysterier, bedrägerier, mark my words there, eller allmänt klantiga brottslingar. Jag heter David, kallas för Dava, och på andra sidan i cyberspace i vanlig lag och ordning då, så sitter han där återigen lojal och poddtrogen, min partner in krim, Stefan Brutti Holmberg, och en applåd! Ett på dig! Hej, Brutti!
Tjena, tjena!
Tjabat, tjabamosh, kabalos!
Kabalos? Du är så fnittrig idag alltså.
Ja, det, jag är på sånt humör, men det var för att det sitter fortfarande i mig som förra avsnittet då, när vi vek oss av garv.
Ja, diskuterade nya brottslingar som har gått till historien.
Eller att, minst sagt.
Ja, de kanske inte har gjort det riktigt, men kanske tack vare oss nu så kanske de kommer göra i alla fall.
Men vad var det han... Det sista, jag vet att vi pratade om det i förra avsnittet, men jag måste bara få en liten refresher i huvudet här. Vad hade han skrivit där, han, den här Logan, på polisens Facebook där?
Catch me if you can, you won't see me slipping.
Jag vet inte varför. Alltså, jag är nästan lust att tatuera in det på något sätt. Alltså, för det är väl då, catch me if you can, you won't see me slipping. Alltså att han menar då... Han är ju lite hiphop där i hans uttryck.
Ja, men alltså typ, jag kommer inte trilla dit.
Nej, nej, men liksom. Nej, fan. Älskar Logan alltså, fy fan. Vilken härlig, härlig svärmorsdröm ändå. Ja. Men idag ska vi prata om, ja, man skulle kunna säga att det här är lite motsatsen till de vi pratade om i förra avsnittet. De är fortfarande kriminella, men de här människorna är lite mer smarta, om man säger så.
Det får man väl ändå... ge dem, att de är ganska smarta.
Det är verkligen inga som skulle få för sig att ha en mugshot som profilbild på Facebook eller då skriva catch me if you can, you won't see me slipping.
Exakt.
För vad är det vi ska prata om idag, Brutti?
Spektakulära bedragare.
Ja, vad är det vi menar med det då? Vad är en bedragare för dig, Brutti?
En bedragare är en person som helt enkelt utger sig för att vara någonting den inte är, för att roffa åt sig andra människors pengar, kan man väl säga. Eller andra ägodelar och så.
De har inte det där samvetet som kan kicka in om man får dåligt samvete över att man har råkat lura någon då.
Nej, men en annan får ju dåligt samvete om man råkar få med sig en kroners tuggummi från ICA liksom. Utan att betala för det.
Helvete, jag måste gå tillbaka. Ja. Ja, den där är jobbig. Jag har lite för stort hjärta för att kunna blåsa någon på pengar så och sen gå och lägga mig sen.
Liksom. Ja, men jag kan ju liksom inte ens, om jag får tillbaka för mycket växa, bara, hallå, du har gett mig 20 kronor för mycket.
Men liksom, man är lite för ärlig för sitt eget bästa ibland.
Exakt.
Men har du blivit utsatt för bedrägeri någon gång?
Ja, alltså på ett sätt kan man väl säga att det är bedrägeri. Det har blivit, mitt Netflix-konto har blivit kapat. Så det är lite kombination av bedrägerier och hacking här alltså.
Ja, det är det va? Jag har fan också blivit, mitt Netflix-konto också blivit kapat av en spansk person vid namn José som hade tagit över min Netflix.
Ja, okej, okay. Jag vet inte var den här kom ifrån. kommer inte ihåg det. Men i alla fall så kapade de. Och sen så bara skapade de inte så här profiler med namn, utan de skapade bara 5 stycken profiler. Tog bort de 2 befintliga.
Ja.
Och bara så här, jaha, hur ska vi nu veta vad det var i Ozark?
Oh my god. De har ju fuckat upp ditt liv där på ett sätt.
Ja, eller hur? Så jag kontaktade Netflix och de bara, ja självklart, du ska få tillbaka ditt konto.
Mm.
Och då så tog det inte särskilt lång tid, det, alltså, vi pratade 10 minuter eller någonting, så hade jag fått tillbaka mitt konto.
Mm.
En kvart kanske.
Men jag blev utsatt för bedrägeriförsök 2 gånger igår faktiskt.
Igår?
Ja, igår redan.
Jaha, vad hände då?
Ja, jag fick ha 2 mejl här i min skräppost som jag tänker läsa upp offentligt här.
Okej. Okay.
Här har vi då från Permu Tiraka. Är det någon du känner?
Nej.
Hans e-mail är pnek .gov.pg. Ändå så här legit mailadressen då.
Ja.
Då har han skrivit här då: brådskande affärsmöjlighet. För mer information, svar till cfo@swedenbank.org.
Okej. Okay.
Med vänliga hälsningar då, Anders Karlsson, ekonomichef i Swedbank.
Jaha, ja. De har inte mailadress Swedbank, de har Swedenbank.
Ja, precis. Där ska jag skriva då till cfo@swedenbank.org.
Ja.
Anders Karlsson, ekonomichef i Swedbank. Man har ju nästan lite lust att ringa upp Swedbank och fråga: hej, har ni en ekonomichef som heter Anders Karlsson hos er? Det är bara ett försök där. Jag undrar vilka är de här dumma jäklarna som går på det här och går in på den här. Bara, en brådskande affärsmöjlighet. Jag måste skriva med en gång. Hej, Anders. What's up, man? Jag hörde att du har att jag har en affärsmöjlighet hos er. Så fick jag igår på tal om spanska bedragare här då.
Hola, hermano.
Hola, hermano, Davito. Då står det: copia de. Jag ville bara säga hej. Helt plötsligt då. Spansk rubrik och sen: jag ville bara säga hej. Och sen kommer det på spanska igen här: este es un email de pedido por Jesús de Nazaret.
Va?
.eu.ar.
Till eller nej, från?
Ja, det är HTTP-länk här tydligen.
Ja, till eller från Jesus av Nazaret i alla fall.
Exakt.
Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad du sa.
Este es un email de pedido por Jesús de Nazaret.
Ja, min spanska är för dålig, det har jag ju.
Sen slänger han till då med ett bindestreck: de predeknäb. Och sen då, det bästa av allt: hälsning, jag älskar en stor k- Och då ska man då gå in på en länk där. Min profil här. Alltså, efter fan. Det är så jäkla. De har inte ens det är ingen effort i det här bedrägeri-mailet.
Nej, det är ju uppenbarligen limpa nollet som är att skicka mail till dig.
Men det finns ju folk som går på det där tyvärr.
Ja, de fattar ju inte vad det står i mailet och då trycker de på länken. Jag vet inte varför man gör det, men ja.
I det här avsnittet så ska ju vi ta upp inte såna här typer av bedragare som sitter och skickar ut massa skammails så att säga.
Nej.
Utan de personerna, vi har tagit en person var som vi, de är lite intressanta och fascinerande på ett sätt också, för de här har ju gått till historien på ett eller annat sätt.
Ja, precis.
Och jag känner mig lika taggad som vanligt att vilja börja.
Ja, men kör igång bara.
Ja, det är dags för spektakulära bedragare. Vi har alltså då lämnat klantiga brottslingar i förra avsnittet och de sitter fortfarande inne förmodligen, eller så har de sin karriär förstörd i alla fall som kriminell.
Ja, kriminella banan är nog över i alla fall.
Exakt, om man inte kan lyckas med det då vet jag inte vad de kan lyckas med då.
Sant.
Men de här personerna, eller den här personen jag ska ta upp här nu, hade ju liksom bedragare då som, vad ska man säga, största erfarenhet på sitt CV. För det här var en kille som blev känd som en av USA:s främste bedragare ever.
Okej.
Okay. Vi har ju befunnit oss tidigare på tvivelaktiga Walmarts, schaskiga motellrum, så kallade k-rum då. Och i delfinpooler och så vidare. Men låt mig ta dig tillbaka nu i tiden då saker och ting kanske hade en aning mer klass, som jag brukar prata om.
Det är en kriminell med klass alltså det här?
Det är absolut en kriminell med klass. Och okay. Inget dåligt samvete heller.
Nej.
Vi sticker då till New York City 1860 beger vi oss till. Jag vet, det är jävligt långt tillbaka nu, men där levde ett irländskt par varpå frugan här blev på smällen och födde en son som får namnet George C. Parker. Hör talas om honom?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
George C. då, Parker. Jag menar vad C står för här, men George så i alla fall. Det ingen visste då, det var att han skulle växa upp till att bli the greatest con man in American history då. Alltså USAs största bedragare.
Mm.
George då, liksom alla andra skickliga bedragare här, han var ju oerhört karismatisk, han var charmig, han hade social skills deluxe verkligen. Det var en trovärdig dude liksom.
Okay.
För det där är ju någonting som de flesta bedragare har gemensamt, att de är karismatiska, de är charmiga, de har de här social skillsen.
Ja, ja exakt. Och inte bara det, utan man måste du vara ganska duktig skådespelare för att lyckas med sina scams, eftersom man gör dem ofta face to face.
Är det lite far stretch att säga att många bedragare har någon sociopati inom sig?
Det tror jag inte att det är far stretched. Jag tror att det är ganska nära till hands, eller nära till lags, eller vad man ska säga.
För sociopati då, alltså en sociopat som man då brukar säga, det är, vad ska man säga, inom psykiatrin då, att det är någon slags antisocial personlighetsstörning då. Och då har då de ofta vanliga karaktärsdrag som, ja men, brott mot lagen, ständig oärlighet för personlig vinning eller nöje.
Ja.
Där har vi ju liksom en bedragare i sig.
Mm.
Och sen har de en bristande empati, det här så kallade dåliga samvetet som inte de känner av. De kan gå och lägga sig och kolla på senaste avsnittet av Ozark på Netflix då, efter att ha hackat den personens Netflix-konto egentligen då, som den tillhör.
Mm.
Och sen då överdriven självkänsla och arrogans.
Ja, just det.
Så det är därför de kommer undan med det här och kan vara så himla, ja men, få folk på fall verkligen. Och bara, fan, men det verkade ju vara legit ju. Och så åker de dit.
Ja, exakt.
George då, nu åker vi tillbaka till 1800-talet då i slutet där. Han var så skicklig här då som sagt. Och när utländska affärsresenärer var på besök i storstan här då i New York, så såg George till direkt att vänta in dem i hamnen. Haffa dem direkt och bara, jag har något att sälja till dig. Vet du vad han sålde?
Nej, vad sålde han?
Han sålde, ja, hör och häpna här, han sålde landmärken.
Okej.
Okay. Alltså typ så som Frihetsgudinnan, Madison Square Garden, The Metropolitan Museum of Art, Grant's Tomb och Brooklyn Bridge, alltså Brooklynbron. Ska du ha na? Alltså du får na billigt alltså. Vad då var det? Frihetsgudinnan. Du får na alltså. Och han var så jäkla smart här, för att han vände sig då till utländska affärsresenärer som var i stan på besök, eller att de hade nyligen flyttat till New York och fattade inte liksom lagar och regler riktigt.
Nej, men precis, en privatperson, det känns inte som att en privatperson kan äga ett landmärke.
Men exakt. Han ägde 4 stora mansions då, tack vare hans bedrägerikarriär här då.
Okay.
Och här får han ju stort huvud såklart också. Han bara, fan, folk är ju helt jävla dum i huvudet. Jag kan ju göra en succé på det här liksom. Raketkarriär bara. Han var skicklig, för när George C. Parker då, vi säger då att när han skulle sälja Grant's Tomb, även känd som General Grant National Memorial,
mm,
en gravplats för generalen och före detta presidenten Ulysses Grant. Jag vet inte, har du hört talas om honom?
Ulysses S. Grant, ja.
Vänta, hur många S sa du där?
Ulysses S. Grant.
Jaha, det var ett S emellan där, ja. Ulysses S. Grant.
Ulysses S. Grant.
Okej. Okay. Ulysses Grant, jag hade ingen koll på att han hade varit president tidigare, men jag visste i alla fall om det här General Grant National Memorial då.
Han var president 1869 till 1877.
Ja, du ser. 1800-talen då.
Mm.
Det var då en grav, det är då en gravplats för den här före detta generalen och före detta presidenten då. Och då låtsades då George att vara Grants barnbarn och satte upp någon slags här tillfälligt kontor där och skrev ihop trovärdiga dokument som visade klart och tydligt att han var då ägaren och arvtagaren för den här platsen då.
Okej.
Okay. Alltså det är ju smart här ändå. Jag vet inte, folk bara, okej, okay, beklagar sorgen, men häftigt att det var din morfar eller farfar. Jag köper det. Har du hört talas om uttrycket if you believe that, I have a bridge to sell you?
Det har jag nog aldrig hört faktiskt.
If you believe that, I have a bridge to motherfucking sell you, man. Alltså jag tror det. Jag tror inte vi har något så här svenskt svar på det, men typ om du tror på det, då har jag en bro att sälja dig då, enkelt översatt.
Ja, visst.
För saken är att han då, just det här med Grant's Tomb och så vidare, det var ju många som gick på där, men det känns ändå så här, okej, okay, du är hans barnbarn. Det kanske är som så att du kan sälja det. Men helt plötsligt då, han lyckas sälja The Brooklyn Bridge.
What?
Och han gjorde det inte bara en gång. Han gjorde det 2 gånger i veckan, den här snubben.
I veckan? Hur länge då?
Jag vet inte exakt hur länge han höll på här. Men 2 gånger i veckan sålde han det här till helt ovetande affärsresenärer.
Okej.
Och han körde på samma teknik då som innan. Han hade skrivit ihop legit och trovärdiga papper, så köparna då gick på det. Och som mest då lyckades han sälja The Brooklyn Bridge då för dåvarande $50,000.
Okej.
Det är ungefär 1,5 miljoner dollar idag, alltså 15 miljoner svenska kronor på den tiden.
Ja.
Det är jäkla stört alltså. Vem fan får för sig att köpa en bro?
Någon god trogen jävel i alla fall.
Ja, men hade du, om någon kom fram till dig och sa, ja, jag ser att du brukar sitta här i Kungsträdgården och dricka några bira här, ser jag, om helgerna. Är du sugen på att köpa parken? Man hade inte gått på det, va? Så man hade så här, fan, stickar ifrån jävla luren drejare liksom.
Nej, precis.
Men här då, efter avslutat köp så var det många av de här köparna då till den här bron som satte upp tullar på bron och skulle börja ta betalt för att folk då ska köra igenom där. De tänkte väl i sin tur, bara, fan, vi kan ju få ekonomisk vinning på det här. Men då kom polisen direkt där och rev ner de här tullarna, och köparna hade ju blivit blåsta här så det heter duga. De bara, nej, du, det här är inte din bro. Är du dum eller? Och då föll väl poletten ner då. Men till slut då, det blev ju att han blev gripen då, George C. Parker. Och första gången han greps, han blev gripen 3 gånger under sin fraud-karriär då.
Okej.
Och efter första gripandet, så det var runt 1908 där, så lyckades han fly från tingshuset då genom att sno till sig en sheriffhatt och rock och traskar ut genom tingshuset liksom. Och alla trodde att han var polis. Hur iskallt?
Det är ju nästan lika iskallt som han som snodde Mona Lisa.
Han bara, fan cool, jag drar. Jävla legend alltså. Men det här får jag lite så här, det här är ju sex appeal. Jag vet, jag kommer in och pratar om det här.
Ja, det är okej. Okay.
Det är någonting där med att man är så iskall. Han gör någonting som inte, särskilt inte Ashley Keast hade kommit på.
Ashley Keast.
Och bara alltså traskar ut liksom och agerar och var polis och ingen ser honom.
Nej, men det är helt sjukt ju. Eller, de såg honom ju, men de fattade inte att det var han.
Nej, jag fattar inte liksom hur han lyckades där, men tydligen hade det varit kallt ute och så hade den här sheriffen då tagit av sig kläder på någon herrbetjänt där i närheten och sen så, ja, såg George där bara, men det här kan jag ta, kliva ut. Men det blev till slut 3:e gången gilt för George här då. Han blev gripen för 3:e gången då. Jag vet inte vad som hände med den andra gången där, men han kanske fick böter eller någonting dylikt där. Men den 3:e gången han blev gripen så fick han till slut då livstidsfängelse på fängelset Sing Sing i Assening då i delstaten New York. Och där blev han snabbt en favorit bland fångar och väktare då som tyckte om att höra om hans bedrägeri-stories.
Ja, det kan jag tänka mig. Sing Sing Prison är ju ganska ökänt väl?
Ja, är det lite så här New Yorks motsvarighet på Alcatraz eller?
Jag skulle nästan tro det. Alltså, om man känner till några fängelser i USA så brukar det oftast vara Folsom Prison för att Johnny Cash sjunger om det. Mm. San Quentin Prison för att Johnny Cash har gjort en spelning där. Och dessutom Alcatraz då. Men sen även Sing Sing. För att de pratar ofta om det och det låter inte som att det ska ligga i USA. Jag tycker att Sing Sing Prison låter som att det ska ligga i Kina.
Eller Vietnam.
Nej, ledsen, men, ja, eller Vietnam. Kina eller Vietnam eller något sådär. Ja. Sing Sing Prison. Man bara, nej, det är, jag vet fan, det låter inte riktigt som amerikanskt fängelse. Men jag har ju blivit så här förvånad av det typ varje gång jag hört det.
Ja, men då blev ju de här fångarna och väktarna då intresserade av hans och fascinerade av hans bedrägeri-stories där. Jag kan tänka mig liksom hur cool de tyckte att han var. Liksom. Fan, han har sexappel ändå, tänkte vakterna där.
Ja, men de tyckte det nog var rätt kul att lyssna på hans historier.
Ja, alltså, jag kan tänka mig att George C. Parker var en väldigt så här, karismatisk människa. Då, som sagt, att han Han var nog en riktigt bra storyteller där med då.
Ja, absolut.
De blev ju blown away då av det här, som sagt, och livstid blev han ju dömd för. Men efter 8 år då på Sing Sing-fängelset så dog George faktiskt bakom galler här.
Aj då.
Jag vet inte varför man vill säga aj då, men man blir lite så här. Ah, fan.
Hur dog han då?
Jag har faktiskt försökt researcha fram det, men jag får inte direkta svar på vad det var som hände här. Han kolade ihop bara. Det här var 1936. Och om man föddes då 1860, vad fan blir det då? 1936 minus 1860. Tänk nu, Brutti.
76.
76 basten då?
Mm.
Ja, då kanske han dog av naturliga orsaker, I don't know.
Ja, det kan han ha gjort. 1936 var ju 76 år väldigt gammalt, så det är inte så konstigt.
Ja. 8 år blev det bara för. Ja. Så det
är ju... Han hade ju kunnat sitta mycket längre, tror jag nog.
Mm. Ja, han hade säkert kunnat lyckats sälja fängelset till väktarna sen. Det var, jag tar det, jag köper det. Ja, det var historien om George C. Parker.
If you believe that, then I'll have a bridge to sell you. Fan, det är grymt alltså. Jag måste säga det.
Ska vi börja med det?
Och bedra folk?
Nej, och börja säga det, tänkte jag. Försöka få det hit i Sverige.
Om du tror på det där, då har jag en bro att sälja. Alltså.
Ja, vilken bro då? Ölandsbron eller?
Nej.
Nej.
Öresundsbron.
den. Jäkla den.
Ja, halva.
Halva får du. Kompispris.
Du kan tulla härifrån till Danmark, men inte från Danmark.
Exakt. Det är jävla smart.
Okej, okay, alltså, ärligt talat, när du pratade lite om honom så kändes det nästan lite som att det här var en idol till den som jag kommer ta upp.
Jaså?
Det måste nästan ha varit så med tanke på vad jag kommer ta upp. Det kommer mycket senare, jag kommer förklara det då närmare.
Okay.
Men den jag kommer ta upp är Frank William Abagnale Jr. Jag antar att du känner igen det här namnet.
Frank motherfucking Abagnale! Du har gjort en film på det här, Catch Me If You Can, Tom Hanks, Leonardo DiCaprio.
Exakt.
Leonardo DiCaprio, så heter han.
DiCaprio.
DiCaprio. Fan vad coolt.
Ja.
Det var länge sedan jag såg den filmen och sen har inte jag liksom fördjupat mig så jäkla mycket i honom heller, om jag ska vara ärlig.
Nej. Och grejen är att den här filmen Catch Me If You Can är ju baserad på en bok som heter samma sak. Den heter ju Frank Catch Me If You Can och det är Frank Abagnale som har skrivit den, troligtvis ihop med någon ghostwriter, det vet jag inte, men det känns som det.
Okay.
Men det är i alla fall Frank som har skrivit den själv, och Frank har även skrivit andra böcker om sin kriminella bana.
Mm-hmm.
I alla fall då, Frank påbörjade sin kriminella bana redan vid 15 års ålder. Och det hela började då med att han fick ett tankkort och en bil av hans pappa, Frank Senior, för att kunna ta sig till sitt jobb.
Jaha.
För det här är ju då 1948, så då hade man jobb när man var 15 år. Eller, ja, han är född 48, så att det här blir alltså 1963.
Mm.
Men han hade i alla fall fått ett så här tankkort med så här kredit, så du kan handla på bensinmacken, men du kan inte handla på det till exempel på lokala butiken.
Det är typ som ett maestrokort då?
Nej, utan mer som ett Circle K-kort.
Ja, okej, okay, ja, i och för sig. Ja, det är sant.
Men i alla fall, han tog det här kortet och så gick han in till de här bensinmackarna och så köpte han typ däck och andra bildelar, typ, alltså batterier och sånt där. Och sen kom han tillbaks ett par dagar senare och lämnade tillbaks dem och ville ha pengarna i cash.
Aha.
Så han begärde kontanter och på så sätt fick han då råd att bjuda ut tjejer på dejt.
Aj, vilken genius alltså.
Frank Senior då fick senare en räkning då på $3,400. Vet du hur mycket det skulle vara värt idag?
Oh, vänta, hur mycket sa du igen?
$3,400. Det här är 1963.
Åh, fy fan. Vad kan det vara? Ja, men jag tippar väl på kanske 25 000 spänn då, svenska kronor. Nej, vi har fått mer såklart. 50 000 spänn.
Jag kan säga, om du hade tagit det första och lagt till 3 000... Då är du uppe i vad?
28.
Exakt, och så lägger du till en nolla på det på slutet.
280 000 spänn?
Yes.
Holy crap!
28 000 dollar, ungefär 280 000 svenska kronor.
Som man hade liksom haft kul för och åkte iväg på bowling med brudar och
exakt.
Lite time of his life.
Ja, det var 15 liksom. Ja. Men sen började jag ju då och skriva checkar på hans egna övertraserade konto. Och det här funkade bara ett tag då, för sen började banken begära att Frank skulle betala tillbaks det han var skyldig. Så då började jag istället skriva checkar med påhittade identiteter och printa ut egna förfalskade checkar samt skriva in sitt eget kontonummer med någon slags magnetbläck på tomma checkar, så att när andra stämplade dem så läste den av den magnet som han hade skrivit in med sitt egna kontonummer. Så det kom in på hans konto helt plötsligt. Men Frank har alltså gjort, han har gjort en av de absolut roligaste bedrägerierna jag har hört talas om i hela mitt liv.
Okay.
Alltså han köpte en säkerhetsvaktskostym på en lokal kostymbutik typ. Och stod vid en så här typ brevlåda, så här Dropbox, där folk kunde lämna in pengar via ett kuvert. För förr i tiden så var det så att du hade en liten brevlåda vid en bank istället för att du hade liksom typ som en bankomat där du fick mata in kontonummer och sånt. Här hade du typ en lapp där det stod det här, pengarna ska in på det här kontot i princip. Och sen la du de pengarna där i den här brevlådan. Men då hade han skrivit out of service på den där brevlådan och stod med en egen hink så här, där han stod och tog emot pengar. Och det är roligt. Han själv har ju senare sagt så här, hur fan kan en brevlåda vara out of service?
Det är ju det jag menar. De är så jäkla liksom, de seize the opportunity här verkligen. Och gör någonting som inte är rationellt, eller folk, de får folk att tänka irrationellt och tänka så här, ja men ja. Det är väl så, för det står ju en vakt här och det ser ju legit ut liksom.
Ja, ja just.
Men hur gammal var han här, sa du?
Han var fortfarande 15.
Fortfarande 15 bast, och tänker man så här, okej, vad fan är det för snorunge? Gå iväg med det, jag ska ha grejer att posta.
Ja, men alltså, det, som sagt, det var inte konstigt då.
Nej.
Men det var inte det.
Här måste ju han också ha fått en riktig hard-on för bedrägerier, att han inser så här, fan själv hur smart han är liksom.
Det här var ju bara någon grej han gjorde någon gång, vad jag fattat det som.
Mm.
Men då fick han ju lite lite ståfräs, skulle jag säga. Men, ja, men alltså, han fick upp ögonen för det här med att klä ut sig och upp, liksom utge sig för att vara någon han inte är.
Just det.
Mm. Inte bara liksom en ny identitet, bara ett annat namn på papper, utan bara han gillade att klä ut sig liksom, och bara för att han tyckte att det skulle bli mer troligt med hans bedrägerier.
Mm.
Och han då, när han är 16 år, så skaffar han sig en pilotkostym genom att ringa till då Pan Am, som är ett av de absolut största flygbolagen i hela USA, om inte det största, i alla fall på den här tiden. När han ringer dem säger: hej, jag är anställd hos er. Jag har det här anställningsnummer som är helt fejkat, by the way.
Okay.
Och så, jag har blivit av med min kostym i tvätten på det här hotellet som jag är på. Kan ni skicka en ny? Och de bara, ja, självklart, vi skickar en ny direkt. Det här händer hela tiden. Så de skickar alltså på riktigt en ny pilotkostym till honom, som han går runt i sen och utger sig för att vara en pilot. Och då tänker jag så här, fan shit alltså, om jag ska vara pilot så måste jag ha en licens.
Ja.
Så han förfalskar en pilotlicens för att det ska vara ännu mer trovärdigt.
Ja, men my God!
Och vad gör han då då? Kommer du ihåg i filmen vad han gör då?
Försöker inte han lära sig typ att flyga plan för det första?
Nej. Både ja och nej. Han läser på lite grann för att verka kunnig när det gäller just flygplan och sånt. Men inte, han liksom tar ju inte pilotlektioner eller någonting sånt. Så han gör ju ingenting sånt. Och han läser mest på, till exempel om han skulle, hur man slår på en autopilot. Bara för att om någon skulle fråga, så är väl det liksom
så typ
det första man
liksom
borde göra.
Och hur gammal var han här nu, sa du?
16 år.
Men alltså, fan.
Det han började göra, det var att flyga gratis med olika flygbolag. Och genom att åka så kallad deadheading. Det gör piloter för att ta sig till sitt eget flygplan som de ska flyga från en annan ort. Om de, till exempel om du bor i Texas och du ska flyga ett flygplan från New York, så måste du ta dig till New York. Och då är det snabbaste sättet att flyga. Och då kan du åka med vilket flygbolag som helst.
Ja, då är jag med.
Pan Am har jag uppskattat att han flög över 1 600 000 kilometer när han var mellan 16 och 18 år gammal. Och han har då mellan dessa år besökt 26 länder och bott på hotell och ätit mat och dryck som Pan Am har fått stå för.
Alltså, vad fan?
Men här, nu kommer det sjukaste av allt. Han flög inte en enda gång med Pan Am för att han var rädd för att de skulle fråga efter ID eller anställningsbevis.
Fan vad sjukt egentligen att han lyckas med det. Och sen att inte Pan Am då, de kanske hade så många anställare som du sa, det är ett av de största liksom flygbolagen.
Ja.
Att de hade inte några records på vad han gjorde. De kunde göra, han kunde göra precis vad han ville.
Nej, men alltså grejen är att han flög aldrig med Pan Am, så han hade liksom ingen kontakt förutom första gången. Med Pan Am. Utan han bara skrev ut checkar med Pan Am på.
Amen.
På checkarna så la han dit Pan Ams logga helt själv. Så här, du vet, gjorde egna checkar och gav honom själv lön. Så de har ju aldrig betalat hans lön. De har bara betalat hans resor och mat och dryck liksom på hotell i olika länder.
Alltså han måste ju tänkt här, Frank då, som 16-åring bara... Fan, vad dumma alla är. Det här är för enkelt. Jag lever ja. The time of my life. Men en grej har jag också tänkt på. Vad gjorde farsan under den här tiden? Liksom, han var 16 år den här grabben. Hade han så lösa tyglar på sin unge här då att unge Frank kunde resa runt?
Hans pappa var nog inte så blåögd. Han ville nog egentligen inte veta sanningen, tror jag inte.
Nej.
För att han var nog ganska stolt över sin son ändå på något sätt, att han hade lyckats, fast han fattade väl på något sätt också att det här är liksom inte riktigt rätt. För han har ju berättat för Frank Senior då och sin mamma att han arbetar som pilot.
Ja.
Han blev även tillfrågad om han ville ta över kontrollerna under flygningarna, vilket han gjorde en gång.
Ja, det är det man får se i filmen, va?
Mm. Han sätter bara igång autopiloten och han bara såhär, shit, alltså jag ansvarar för 140 liv inklusive mitt eget. Jag kan inte sitta här och flyga. Jag bara sätter igång autopiloten och sen låter jag så sitta här och ratta lite grann. Så ut
så jävla iskall.
Det är sjukt iskall. Men han blev dock rädd efter ett tag, för han blev nästan arresterad i New Orleans efter att några piloter hade blivit lite misstänksam mot dem.
Aha.
Så han, i New Orleans då, så bestämmer han sig för att nej, fuck it, jag bosätter mig här en stund. Så han bestämmer sig för att bosätta där och byta bedrägerimetod. Då när han ska börja hyra en lägenhet så skriver han, istället för att skriva pilot då som yrke, så skriver han doktor. Och då började han arbeta som barnläkare vid ett sjukhus, för att han blev vän med en riktig doktor som bodde i samma lägenhetskomplex som honom, som erbjöd honom tjänsten som tillfällig handledare för läkarstudenter tills de hittade någon som kunde ta jobbet.
Men alltså, det här hade ju aldrig kunnat hända idag.
Nej, absolut inte. Det är så jävla, du ska jävla ha massa papper och det ska ringas hit och dit och det ska vara referenser och allting. Nej, aldrig.
Det känns som att allt var ju här lite High Chaparral, kom och hjälp mig typ.
Men du vet, det är ju samma med Frank som med George.
Ja.
Att de är väldigt, väldigt karismatiska och duktiga som satan på att övertyga folk. Fattar du att George, han lyckades lura några vilsna turister och affärsmän att han kunde sälja dem en bro. Men Frank, han kunde övertyga en läkare om att han själv var läkare.
Ja, det är fast. Alltså. Ska vi slänga ut en liten applåd och tuta till Frank där ändå? Eller? Ja, vi gör det tycker jag.
Jag tror fan. Alltså. Ja, det här gick skitbra till början. För läkarstudenterna på det här sjukhuset var väldigt ivriga på att få visa vad de kunde.
Mm-hmm.
Men efter att ett barn nästan hade dött på grund av att han inte visste vad fan han sysslade med, så insåg han att han kunde inte fortsätta med denna scam. Så
nej,
han
shit.
Flyttade vidare då till Louisiana, där han spelade advokat i 8 månader.
Ja, men alltså, han tar ju inga liksom så här... Han vill inte bedra folk som att han skulle vara någon vaktmästare av något slag, utan han ska ge sig på sig riktiga top-notch jobb liksom.
Ja, men visst, han vill ju tjäna mycket pengar. Alltså grejen är att piloter, läkare och advokater tjänar alla väldigt mycket pengar.
Ja.
Så det är inte jättekonstigt att han inte väljer det. En vaktmästare tjänar ju en spottstyver liksom.
Mm.
De tjänar ju knappt så de har råd med mat.
Han måste ha fått ofantligt mycket brudar också under den här tiden. Jag tänker som 16-åring, han levde ju, han är könsmogen så det bara heter duga. Testosteron skjuter i höjden. Ja. Och så har han massa cash och träffa kvinnor och grejer. Men de måste ju...
Han var 18 när han började säga att han var läkare då, och 19 när han började vara advokat. Eller om han blev 19 under den tiden, 8 månader, det var jag inte riktigt fattat. Okay. I alla fall då, så han hade ju förfalskat ett betyg från Harvard, och sen han klarat slutprovet, det där bar exam som du kanske har talat om.
Ja, just det.
Som det heter, det är slutgiltiga provet för advokatstudenter i USA.
Mm.
Han hade pluggat i 8 veckor. Och sen har han failat provet 2 gånger. Och den tredje gången klarade han det. För i Louisiana på den här tiden kunde man ta provet om och om igen tills man klarade det.
Såklart. Aisha Baral.
Ja, och under sin tid som pilot då, inom citationstecken, så har han träffat en flygvärdinna som han har dejtat ett tag. Och genom henne så har han blivit introducerad för en advokat som bodde i just Louisiana. Så han kommer ihåg det här, träffade den här advokaten och sa liksom att, ja, men jag har ju faktiskt studerat på Harvard också. Har du något jobb åt mig?
Jag älskar Frank, jag vet inte varför.
Som sagt, det var bara 8 månader, därför att sen så blev hans kollegor väldigt misstänksamma på honom och bad den här chefen då kontakta Harvard, och de kunde inte hitta ett papper alls om Frank Abagnale i sina register.
Shit.
Men han sa upp sig innan de kunde ställa honom mot väggen.
Ja.
Och nu är vi framme 1969, och då blir han faktiskt arresterad av fransk polis efter att en Air France flygvärdinna som han också hade dejtat hade känt igen honom på någon så här arresteringsposter, jag vet inte fan, eller någonting, och kontaktat polisen.
Mm.
När Frank blev arresterad i Frankrike så sökte 12 andra länder om utlämning som han hade begått bedrägerier i. Och Frank satt faktiskt i franskt fängelse i 6 månader.
Mm.
Sen blev han utlämnad till Sverige, där han också satt i 6 månader.
Va?
I Malmö.
I Malmö? Fan vad coolt att han har varit här. Jag vet inte varför man blir lite starstruck av Frank Abagnale, men fan coolt, han var här. Ja.
Men under de här 6 månaderna i Sverige fick han reda på att han skulle bli utlämnad till Italien.
Uh-huh.
Men då så fick en svensk domare lite så här små feeling för honom, antar jag, eller någonting sånt. Så han bestämde sig för att kontakta den amerikanska myndigheten och, då, och dra in hans pass. För utan ett giltigt pass så var Sverige tvungna att deportera honom till USA.
Mm-hmm.
Där väntade 12 år i fängelse. Men... sjukt alltså. När planet landat på John F. Kennedy Airport i New York så lyckas Frank fly från det här planet medan det fortfarande rullar in på flygplatsen. Jag vet inte, på något sätt så lyckas han då, jag har för mig att det är genom toaletten att han kryper ner och sen ner i julhuset liksom.
Ah,
och sen,
jävlar, ja.
Sen springer han och liksom med hjälp av nattens mörker så flyr han genom ett stängsel som han lyckas bryta upp, och sen så tar han en taxi till Bronx där hans föräldrar bodde, där han tog lite kläder och ett par nycklar då, som gick till ett bankfack på en bank i Montreal där han hade $20,000.
Aha.
Han tog ett tåg då till Montreals flygplats, därifrån Montreals centrum då, antar jag.
Mm.
För att han skulle köpa en biljett till São Paulo i Brasilien. Men då var det så att en RCMP-polis, alltså RCMP är ju Royal Canadian Mounted Police, det är ju så här hästpatrull, fast egentligen idag är de nog mer som ett kanadensiskt FBI, kan man säga.
Okay.
Men han kände igen Frank och tog med honom till den amerikanska gränsen där gränspolisen kunde ta hand om honom.
Ah, god damn it!
Ja, och Frank väntade in sin dom 1971. Mm. Och fick sitta i arrestet i Atlanta. Men han lyckades fly därifrån också.
Alltså hur, okej, han gör en George C. Parker och bara traskar ut eller?
Ja, typ.
Fan cool då.
US Marshals är de som har hand om fängelserna och fängelsetransporter och sånt i USA.
Ja, just det. Ja.
Och en av deras agenter hade glömt sina papper om vilka fångar som var där och vilka som var där legit och vilka som var en... Så här, för det, ibland så har de US Marshals satt in en av deras egna för att övervaka fängelsets egen personal. Då lyckades Frank liksom lura den här US Marshals agenten att han var en undercover agent och fick därifrån vissa privilegier som bättre mat till exempel, väldigt mycket bättre mat än de andra. Ja. Men då i alla fall så lyckades han lura, som sagt, att han var en US Marshals agent som hade bara liksom var undercover i fängelset och bara strosar ut i princip därifrån.
But if you believe that you're good at what you do and you strive to be good at what you do, you don't need to worry about what other people think. You need to be able to understand that you have your own confidence that you can do whatever it is you're required to do, and other people will see that confidence in you. The minute you start doubting yourself, other people will see that you're doubting yourself, and that becomes a weakness in your personality.
Sticker tillbaks till New York, och där blev han tagen för sista gången. För då bara så här, går han mitt på gatan liksom på trottoaren och går bara förbi en omärkt polisbil. Ja. Där det sitter två stycken poliser som känner igen honom, som arresterar honom på plats.
Ah,
och därefter gick det inte längre. Så därefter dömdes han till 12 års fängelse. Men han satt inte ens i 5 år, för att FBI då ville att han skulle hjälpa honom att ta fast andra sådana här scam-artists.
Precis som hackers får jobb efter att de har hackat då exempelvis Pentagon eller NASA eller så vidare. Då exakt. Vill de så här, men kom och jobba hos oss då istället.
Ja, men det här var utan lön också. Aha. Så han var ju tvungen att ta andra jobb också.
Ja, okay.
Men han blev typ alltid avskedad från de här, typ av kock och lite grejer. Men han blev avskedad från de här jobben för att han aldrig har berättat om sitt kriminella förflutna, och när de fick reda på det så blev de så här sura och avskedade honom.
Okej. Okay. Men det blev tredje gången gilt för Frank också alltså?
Ja, och det var just det här med att han flydde från fängelset, så kändes som att han hade haft George C. Parker som idol då.
Ja, faktiskt.
Att han bara hade så här traskat ut, förklätt sig och traskat ut. Men alltså, han blev trött på det här med att bara bli sparkad hela tiden. Så han gick in på en bank i USA och berättade exakt vad han hade gjort tidigare i sitt liv.
Aha.
I Houston i Texas. Och sa att han kunde utbilda personalen i hur det skulle upptäcka förfalskade checkar och konton och sånt. Och han sa det att om personalen inte lär sig ett dugg av det här, då behöver ni inte ge mig en krona, och så ser ni aldrig mig mer. Men om de lär sig någonting, då ger ni mig $50 och ett gott rykte inför de andra bankerna.
Aha. Smart.
Och sedan dess har han faktiskt arbetat med att utbilda folk just i detta.
Nej, alltså Frank Abagnale alltså.
Ja.
Det här var ju sjukt intressant alltså. Det var länge sedan jag såg, som sagt, den här filmen Catch Me If You Can.
Men den är ju sjukt bra.
Underbar faktiskt. Men jag har ju lust att se den igen nu.
Den är inte exakta historien, men är väldigt baserad på den. Så att väldigt mycket av det här stämmer.
Ja.
Se den, om jag absolut inte har sett den förut, se den självklart. Den är skitbra.
Mm. Alltså Frank Abagnale, han är ju verkligen ingen sån som skulle gå direkt in på Facebook till polisens hemsida då och skriva catch me if you can. Det är passande i och för sig, men you won't see me slipping. Eller han hade ju faktiskt kunnat skriva det och stå för det.
Ja.
Frank Abagnale. Ja, shit, alltså vi har pratat lite bedrägerier, eller inte lite bedrägerier, utan ja, några, de idag då som är lite halvt fail, men de här två, George motherfucking C. Parker och Frank Abagnale.
Ja, alltså vilka jävla snubbar.
Ja, men alltså det är ju nästan som att man vill ha en poster på dem här i pojkrummet liksom.
Ja.
Om man vill skicka iväg ett skammail till oss, Brutti, vart gör man det då?
Då föreslår att man skickar till våran e-post faktiskt. Nu börjar med e-posten, hör du det? Som är nagotkaiko@gmail.com. Dit kan ni skicka hur mycket scam-mail ni vill, för då kan vi ta upp dem i podden, tycker jag.
Ja, verkligen.
Vill ni hålla på med Facebook-bedrägerier, så kan ni gå in på våran Facebook och skriva in nagotkaiko-podcast. Eller Instagram-bedrägerier, ja, då är det bara att skicka till nagotkaiko som heter på Instagram.
Det är sjukt mycket bottar nu på Instagram, har jag märkt. Har du också märkt det?
Ja.
Alltså jag skojar inte nu, jag får säkert 10 stycken vänförfrågningar om dagen från typ Keira Knightley 1337 och så är det typ 5 följare och sen 24 nakenbilder och sen kom och se mig live här, jag visar allt. Ja. Man bara, fan.
Ja, men sånt får jag också både på Facebook och Instagram, det är sjukt uttröttande.
Ja, men vad fan, det känns som att Facebook och Instagram slappar här nu. Förr var det ju ett kontroll på det där.
Mm.
Men som sagt, folk går väl säkert på det där.
Ja.
De går in på den här skiten.
Ja.
Ja, och om du vill skamma då vidare i din poddapp och kanske ge den här podden 5 stjärnor eller en tummen upp eller kanske till och med följa och prenumerera på den här podden. Det hade varit jättetacksamt faktiskt. Då får du ju upp en avisering när vi släpper nya avsnitt och håller dig up to date om vilka avsnitt vi då släpper. Vi håller ju på med Krimbonanza och det känns riktigt kul att prata just om true crime och kanske ta upp lite vinklingar och göra vinklingar på, ja, men sådana här spektakulära bedragare då exempelvis.
Ja.
Hade också varit kul om du skriver kanske en recension. Jag såg här nu senast, det var en Johan som skrev, jag ska läsa upp här. Riktigt kul podcast som emellanåt tar upp ganska allvarliga ämnen men med en humoristisk touch. Och äntligen får vi höra riktiga össkötare i etern, hade han skrivit här, Johan. Ja, snällt.
Fan, vad kul.
Tack för det. Så mer sådana recensioner så vi får lite järn i elden så att säga.
Ja. Absolut.
Och med det sagt, Brutte, vi avslutar med de två heliga orden i vanlig ordning.
Ja, catch me if you can.
Det var nice.
Fast det var fler än två ord, så att det blev fel.
You won't see me slipping. Ska vi avsluta med det här bara och bedra alla våra lyssnare med att inte säga de två gyllene orden?
Ja, det tycker jag.
Hejdå!
Hejdå!
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.